Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hallå, hallå, låt bollen gå högt upp i det blå.
Vi träffade ju Ann Söderlund och Anita Schulman. Nej, Anita Clemens för en tid sedan. Och då hade Ann med sig sin
yngsta son.
Nej, näst yngsta.
Nej, precis.
Det var väl Bobbo, eller hur? För Frasse är den yngsta.
Ja, just det, precis.
Ja, det är så många. Ja,
han är 4 år.
Precis. Och då kom jag till en jobbig insikt om mig själv. Och det är att alltså, man känner sig själv som man känner andra. Man speglar sig själv i andra.
Ja.
Vad är det man säger? Säger man så?
Jag har ingen aning. Nej. Men du speglar sig själv i andra gör man hela tiden.
Jo, men alltså, någon annan kan få en att förstå saker om sig själv. Mm. När man ställer sig själv i relation till andra. Ja. Det som hände var i alla fall att du upphörde ju helt med liksom alla vuxensamvaro och lekte med Bobbo.
Vi kanske ska säga vad som hände innan Bobbo kom, helt liksom ärligt.
Det kommer
så
inte
att
ihåg.
Man får en bild
det kommer inte ihåg.
Nu kanske Ann blir ledsen när hon hör det här.
Uh-huh.
Men Ann var ju supersen.
Uh-huh.
Och skickade ett sms då om att jag kommer ta med mig Bobbo. Och då reagerade jag så här. Ska hon ha med sig något jävla barn? Ska hon komma och se att hon har med sig något jävla barn?
Ja, just det.
Alltså jag reagerade med bestörtning på detta. För att jag tyckte att det kändes... jag trodde i och för sig att han var yngre än han var. Så att jag trodde han skulle sitta med i studion.
Mm.
Men jag tyckte det var en besvärande omständighet. Att hon skulle ta med sig, citat, något jävla barn.
Ja,
men sen så ändrades det. Och det är det du ska berätta om.
Ja, nu. För att, alltså, att du sa så, ett jävla barn, det var ju inte för att du såhär, jag som hatar barn!
Nej.
Det var inte det som var problemet.
Nej,
att
det var det
så här, ska det komma hit barn också? Utan det var ju mer någon slags frustration över att hon var sen, tror jag. Och att de då hade med sig ett jävla barn!
Mm.
Ja, men det som hände i alla fall var att du sprang runt med Sagde Bobbo i... här på Acast i liksom kontorslandskapen, jag vet inte vad ni gjorde, ni hade någon slags tävling,
olika tävlingar, ja.
Sprang runt och hade det härligt. Och sen så var det en annan grej som hände några dagar senare, för att både du och jag blev inbjudna till ett julbord.
Ja, precis, ja.
Och då började jag genast dra ihop och tänka så här, vilka ska jag gå med och hur ska jag göra allt det här, det här kan bli kul.
En grej som jag tänkte först då var att det skulle vara kul att gå med dig och Liv, för att vi som träffas ju så sällan.
Som par, ja.
Ja, exakt. Och vi har fortfarande inte fått komma på middag. Nej. Du sa ju till och med till Iris för några månader sedan att du skulle bjuda henne på middag.
Pratar hon ofta om det?
Ja, hon nämner det. Ja. Hade ju sagt lasagne så här. Nu ni ska få komma på middag, så har du sagt. Så inte så här, men nu kanske de slipper bjuda på middag. Mm. Och då kan vi äta det. Ja. Vad hände sen?
Ja, nej men det blev ju inte så att jag åkte med dig och Sara eller Li eller någonting. Vem var det där?
Kila Arnell. Du vet Kila Arnell?
Ja, men vad är det hon heter på Instagram?
Eller
vad heter
Barnplagsguiden.
Barnplagsguiden, just det. Nej men i alla fall, det som hände då var att jag började tänka så här, vilka kompisar ska jag gå med? Och sen så... liksom, hur ska jag kunna göra något härligt vuxenumgäng av det här på något sätt. Men sen så hörde du av det och så bara, alltså en sak slog mig, man kan ju ta med barnen. Vilken dröm, alltså, gud, alltså vad härligt. Och min enda känsla när du sa det var som att,
ja, men jag var ju jävligt euforisk, för jag hade inte ens tänkt på, jag tänkte att Sara skulle gå, det hade varit mysigt, men så här, det här, man kan ta med, man kan ju gå hela jävla familjen.
Ja. Och då,
så deras tindrande ögon inför julbordet.
Och då kände jag ju bara, alltså, att det finns ingenting värre som jag skulle kunna tänka mig än att gå och ta med barnen på det här julbordet.
Är det sant? Men är det liksom barn i allmänhet eller är det dina egna barn? Alltså, skulle du kunna tänka dig att gå med till exempel Bobo, eller skulle du kunna tänka dig att gå med mina barn?
Nej.
Inga
inte,
barn?
Inte.
Alltså där är det liksom barn som en bestämd
där
grej.
Där är de som...
Ett väsen.
Du benämnde Bobo då innan, när Ann var sen.
Ja, just det. Jävla barn.
Ja. Alltså, och då, det som...
Men det här skulle ju vara på lunch, ska man säga. Alltså, för att vi ska gå på julbordslunch. Jag kanske inte skulle vilja gå med dem klockan 9 på kvällen. För att det skulle kunna vara jobbigt och folk är fulla. Så här, men det här känns väl helt jävla klockrent, eller?
Jag förstår.
Det är också så här att mina föräldrar brukade ta med mig och mina syskon på servet. Vi kunde gå till Operakällan någon gång, eller vi kunde gå till Grands veranda. Eller vi kunde gå till Ulriksdals värdshus och käka julbord. Och det var ju fantastiskt. Grejen att min pappa var så jävla mycket mer rik än vad jag är. Så att jag brukar inte göra sånt där så ofta. Men nu, det här fick jag ju chans då.
Men alltså det där, jag tror det du säger, att din pappa var mer rik än vad du var. Men med alltså en viss liten, eftersom jag vet hur mycket jag tjänar. Mm. Och så vet jag ju, och en del av våran inkomst är gemensam.
Mm.
Och så vet jag vad du tjänar utöver det. Så då känner jag att du skulle ha råd att ta barnen till ett julbord.
Tror du?
Ja, och betala för det. Alltså,
kanske om jag sparar in på något annat.
Ja, för jag känner så här, jag skulle ha råd med det.
Som
jag tänker att du, eller jag vet ju att du känner mer än vad jag gör. Så då, borde ju du, då vet ju jag att du har råd med det också.
Just det.
Om du drar ner lite på pannlamporna kanske. En pannlampa, du får välja pannlampa i julbord.
Ja, men det vill att jag väldigt ofta väljer pannlampor. Ja. Pappa inte hade det intresset.
Ja, just det.
Nej, men så jag var ju skitglad över det. Det är fortfarande, det blir fruktansvärt roligt. Mm. Men du, ja,
jag tycker ju att det bara är jobbigt.
Och
det
men hur kände du med Bobo då? Alltså du höll dig väldigt mycket borta från honom. Det kan ju vara så här, alltså, det finns ju, man kan ju vara olyckligt kär i barn också. Så det är ju det jobbigaste av allt. Alltså det finns ju så här, nu ska jag namnge en person här. Filip Wildenstam. Mm. Från Styrkelabbet. Podcasten och nätpublikationen.
Styrkelyftare. Hashtag ölgubbe.
Ja, precis. Ölgubbe. Mm. Ölgubbarna personifierad. En underbar man. Och det man märker om honom omedelbart, det är att han är en sån där som, om det är liksom en fest så, och det är barn på festen, så blir han kompis med barnen. Och kan leka med dem timtal, så de älskar honom och aldrig lämnar hans sida. Så att han har den superkraften.
Mm.
Men när han träffar mina barn, alltså du vet, vi träffades på någon mässa och han ska träffa dem 10 sekunder, då kan ju inte han, alltså det tar ju längre tid än så det blir ganska jobbigt för honom då, när han gör något roligt bus med mina barn på 10 sekunder och de så här tittar helt dött på honom.
Just det.
Som att han inte, så att det faller, så att han blir som liksom en stand-up-komiker som bombar, fast han egentligen är liksom en gudabnådad stand-up-komiker. Förstår du?
Uh-huh.
Den är ju jobbig.
Fast det är ju,
men... Så att han älskar barn, han är bra med barn, men och då blir ju fallet hårt. Du kunde ju bara, eftersom du hatar barn, kunde du skita i Bobo. Du tilltalar honom inte ens.
Det är två saker i det här. Mm. Dels det här med att en gudabnådad stand-up-komiker som bombar. Visst, alla gudabnådade stand-up-komiker bombar. Det har jag förstått i olika dokumentärer och annat, att de gör det ibland. Men om inte Filip lyckas på 10 sekunder, då är det ju inte, det känns ju som att det är ju väl...
Ja, men han kanske är den långa formatens man.
Ja.
Alltså det är så här...
Men han kanske blir lite, det blir lite pressigt att han försöker tränga in för mycket i de här 10 sekunderna.
Ja, jag tror det att han, det är hans varumärke att han är bra med barn också. Så här.
Okay.
Så att,
ja, nej, men det som är, jag känner inget... i det här andra exemplet, då blev det ju mer som att jag kände liksom något aktivt hat mot barnen. Och det är inte det. Det som är...
Så det är med julbordet.
Ja. Men det som händer då när du lekte med Bobo, det som slog mig är att jag är så fullkomligt likgiltig inför barn.
Ja, just det.
Alltså, jag ser dem inte. Förstår du? Det är liksom... Jag hade inte... Det var inte förrän du började leka med Bobo som jag överhuvudtaget såg. Nej, jag tänkte inte på att det var barn här. Jag hade fullt upp med mitt. Liksom.
Ja.
Och så tror jag att det är. Och så är det ofta när jag träffar barn. Att jag känner mig så här som att jag hälsar på föräldrarna eller de vuxna. Och sen så... Just det, barn. De ska man vända sig till också. Titta i ögonen och säga hej, hej. Vad kul. Roligt att träffa dig. Alltså jag känner mig ofta så. Att jag liksom klappar dem lite på huvudet. Men...
Ja, men det blir väl aldrig roligt om man har en relation med barn. Alltså, då, hur ska man då kunna ha kul med... Alltså, då
blir... Ja, du menar att det är som en självfyllande profetia?
Ja, verkligen. Mm.
Tror du att det är någonting som
då jag... säger de, i bästa fall säger de hej till dig. Det verkar inte så kul. Men Bobo och jag, alltså det var ju... Det handlar väl om personkemi också. Det är inte som att jag kastade mig över varenda barn. Men han var ju
jävligt... det gör det ju faktiskt.
Ser du det?
Alltså, det är han väldigt få sammanhang som jag har varit med dig och andra barn där du inte har kastat över barnen.
Är det så? Ja,
men
kanske.
Då undrar jag, det finns ju något... Man kan ju dra en sjuk koppling på det här. Antingen är det...
Att jag är pedofil.
Nej, ja.
Att jag har mörka baktankar.
Ja, nej, men att det är... Antingen så är det så här att...
Är det viktigt att göra att det är något sjukt? Nej?
Ja, men att jag är... jag ställer en fråga till dig om en annan grej, ett sms förut. Om du A, har glömt det här för att du bara glömt det. B, förträngt det på grund av någon slags ångest. C, jag kommer inte ihåg C. Det var någonting också med att det var din damp som gjorde att du glömde det.
Mm.
Ja, alltså att det var... och här skulle man kunna tänka att jag är ointresserad av barn bara, period. Helt okomplicerat. Men det kan ju också vara så att jag, på grund av att jag inte har fått den bekräftelse från barn som jag vill ha, så liksom har jag bara lagt det i något slags rum i hjärnan, så jag struntar i det. Jag går inte in.
Nej, men
där.
Precis, för det kan ju vara så att du gillar inte barn för att de inte gillar dig.
Nej, precis. Alltså att det blir som en... och att jag själv är som ett barn på fel sätt. Ja. Att jag vill vara i centrum och just ha bekräftelsen. Det. Ett barn är väldigt, väldigt dåliga på den typen av bekräftelse. Ett barn kan vara bra på mycket bekräftelse. Men sen kan man ju också vända det till på dig. Att antingen A, är du bara en härlig, glad, barnkär person.
Mm.
Eller så flyr du någonting när du leker med barnen.
Ja, men det liksom har jag väl ofta gjort.
Ja, att det är det här vuxensamtalet som pågår. Gud vad tråkigt. Det är bättre att bara det här, gå på alla fyra och gömma munnen i soffan.
Så har det ju varit skitmycket på... Alltså, nu med Bobo var det ju bara så här att jag hittade en lekkamrat. Han var jävligt rolig och mysig. Alltså han var så fantastiskt.
Men du känner det att du så här, att nu hade vi suttit och pratat och det har varit så jobbigt. Då känner du så här, nu är det kul att få leka lite. Alltså som ett barn. Alltså känner du att det, eller fattar du?
Ja, alltså det är inte som att jag brinner för att leka, men jag brinner för hur Bobo var och hur han, alltså så här, det är inte så jävla ofta jag träffar en, alltså jag älskar de där pojkarna som är precis innan de börjar så här tuffa till sig och hitta liksom en pojkroll och leka Batman. Alltså, pojkar som pratar så här. Jävla gulligt.
Ja.
Alltså, han var så jävla gullig. Det var mysigt. Men däremot...
Men där är ju andra sidan. Medan min son Manne är ju verkligen tuffa till sig. Och honom hänger ju jättemycket med.
Ja, nej, men han har ju helt andra kvaliteter.
Ja. Jo, men jag menar, det verkar inte som att det är något speciellt.
Nej,
det verkar vara barn period som
gillar. Nej, men det är inte det. Utan det ställer ju högre
på barns personlighet. Kan du säga, alltså det här går ju inte att göra. Det går inte att namnge någon. För det är ju helt sjukt. Men finns det något barn som du kan tänka på i huvudet som är så här, är den där jävla... Men gillar jag inte. Det blir ingen leka med den.
Ja, det är jättemånga barn som är...
Vadå? Det på riktigt är det jättemånga barn?
Men alltså, du vet, barn som är martyriga barn.
Uh-huh.
Som vill, istället för att ha kul och leka eller för att prata om någonting, så vill de att man ska typ tycka synd om dem.
Okej.
Okay. Det tycker jag är jobbigt.
Men,
eller som känner sig alltid som offer för olika oförrätter av andra barn. Typ så. Det finns ju barn som inte funkar så bra med. Alltså, om Bobo inte hade varit en helt underbar pojke, då hade man liksom sprungit till kapp en gång, sen hade man återgått till de vuxna. Men jag tror absolut att det är en flykt. För att anledningen till att jag hittade den här barngrejen, det var väl att jag var på olika mingel och fester och skit, där man förväntades gå runt och prata med olika vuxna på ett sätt som ganska svårartat. Och då är det lätt att leka med barnen. Förutom att om man hittade olika kompisar som var väldigt små, så fick man också någon slags bekräftelse. Åh gud, vad du är duktig på att leka med mitt barn!
Just det.
Det är fantastiskt att man var 21 år liksom. Och höra det.
Ja, det var det redan nu. För jag tänkte också att det kan vara någonting som hade dykt upp sen du slutade dricka. Att du så här, du kan börja mingla lite när folk är nyktra. Sen börjar folk fylla till och bara, gud vad tråkigt.
Nej, men det här var även när jag var full som en kastrull. Men nu är det inte så himla starkt. För nu är det så här, jag förväntas vara bra med barn som jag har två egna. Men då när jag var 21, då var ju det jättehäftigt för det. Så det är väl därför.
Det var en jobbig insikt i alla fall för mig. Det var en insikt helt enkelt. För jag har ju också tänkt att jag har barnasinnet kvar och är bra med barn. Jag kommer ihåg ett starkt minne från gick i femman och jag praoade på ett dagis. Och de sista dagen så var det någon som frågade typ alltså hur det var mina betyg och hit och dit. Och så visade sig att hon trodde att jag gick i åttan fast jag gick i femman. Vilket är ju en jätteskillnad när man går i femman och tror att någon tar en för en liksom någon som går i åttan. Det var helt overkligt. Och att jag var så bra med barnen. Och jag har ju jobbat på dagis senare också ju. När jag var i 20-årsåldern. Så jag har haft en bild av att så här, men barn... Jag kan barn. Jag
men du blir
barn.
Inte där direkt lite grann att det handlar mer om liksom prestation. Hur är jag med barn istället för hur liksom, har jag det med barn?
Ja, det är väl kanske det som är problemet.
Att alltså jag tycker inte att det... man måste ju vara intresserad av barnen för att det ska bli...
Ja, alltså jag är ju som tur var hyfsat intresserad av mina egna barn.
Ja.
Men det känns som att det är... det känns som att det stoppar lite grann där. Att jag kan så här... Om jag håller på att gulla med Jojo hemma i soffan och gör någonting så... är rätt färdig sen. För att det har jag liksom gett så mycket.
Ja, och det här tycker jag är... Ja, och så är det för mig också att om det hade varit en 8-åring här så hade jag väl inte varit så himla nyfiken på den kanske.
Har du inte sprungit runt då? Här,
nej, men det... Då har man väl ställt någon fråga liksom om så här, saker som rör sig för en 8-åring. Men jag har ju en egen 8-åring. Bobo var verkligen någonting annat än något barn som jag liksom träffar varje dag. Men jag tror... Alltså, en viktig slutsats att dra av det här... jag tror det finns många lyssnare som inte har barn eller som väntar barn. Alltså, många känner så här, hur fan ska jag kunna lyckas som förälder när jag inte ens tycker om barn särskilt mycket, när jag inte har det här barnintresset. Och det, grejen är att det spelar ju ingen som helst roll. Jag tror det som är bra för mig med att jag har så kul med barn, det är att saker som är omkring mina barn, alltså hela barnuniversumet blir ju roligt, så att det kan bli roligt på lekplatsen. Om mina barn vill leka med någon annan så kan jag liksom hitta någon ny kompis. Men man blir inte en bättre förälder av att gilla barn så här, eller ha kul med barn.
Nej.
Eller vara bra med barn. För att, sina egna barn är ju något helt annat och de kommer man ju vara intresserad av. Annars kommer ju liksom, om man inte liksom någon djupt problematisk hårspundare kanske, så kommer man ju vara väldigt förtjust i sina barn.
Ja.
Och bra med dem också.
Det är ju något genetiskt i det.
Det är det.
Det är ju någonting.
Så att det är inte det som avgör. Man behöver inte ha något barnintresse för att bli en bra förälder.
Nej, men så att jag har kommit ut som, inte att jag inte gillar barn, men jag är bara likgiltig för dem.
Ja. Det är väldigt intressant att du tar upp det, för att jag har ju... Det är en skräck som har växt fram i mig. Alltså jag har börjat tänka väldigt mycket på vänskap och väldigt mycket på ensamhet. För att det känns som allting i samhället handlar om det. Eller så är det för mig det handlar om det, sen tror jag att det handlar om det för att jag hittar tecken.
Det kan ju vara så här, du vet, man köpte en röd jacka.
Ja, men exakt.
Ser man röda jackor.
Ja, men jag minns jättetydligt när jag började med fiske. Hur jag såg fiskegrejer och annonser överallt. Och allting
när du började med fiske?
Ja, jag känner inte till det.
Vad har du missat det?
Alltså?
Inte under podden?
Nej, alltså när jag var barn. Jag höll på skitvink med fiske, hade en stor draglåda, läste alla avsnitt, eller vet du, alla nummer av Napp och Nytt. Var ute med min kompis Martin varenda dag. Sen så, när jag gick i sjuan så dog Martin. Han var med om en fruktansvärd trafikolycka, slungades mot en vilt skylt och dog.
Slungades mot en viltskylt?
Han körde moped och blev påkörd. Aha. Slungades mot en viltskylt som han liksom krossades mot.
Fan vad vidrigt.
Och där försvann mitt fiskeintresse. Men innan så, han var liksom min fiskeguru som lärde mig allting. Då såg jag fiskegrejer överallt. Och nu ser jag då vänskap och ensamhet överallt. Jag har några olika belägg. Dels då din kompis och parhäst i relationsakuten, Anna Benny Karlstedt.
Just det.
hon hade något samtal i Nyhetsmorgon häromdagen i helgen om ensamhet och hur man ska hantera den. Mm. Liksom, det folkhälsoproblem som ensamhet faktiskt är.
Hon har på skrivit en bok.
Och hon skriver en bok om det. Mm. Och hon beskrev väl att hon har liksom aldrig fått så mycket respons på någonting som när hon var i Nyhetsmorgon i helgen. Och folk blir öst in, liksom, ensamma människor som skrev till henne.
Sen andra... Man tänker så här, har de inga andra att vända sig till?
Exakt. Exakt. Och sen André Walden har gjort en liten minidokumentär på SVT Edit. André Walden som vi har träffat här förut.
Vi var uppenbarligen inte några som han ville bli kompisar med.
Däremot din kompis Claes Ekman försöker han ju i den här tv-serien.
Jag har inte sett tv-serien. Nej. Men jag menar, det känns... Claes Ekman är ju väldigt social och härlig. Jag känner honom. Mm. Men han är ju också... de är ju två lite så här skrivbords... Förstår du? Att de är lite... Det händer mycket inuti.
Det känns som att de skulle kunna sitta tillsammans och inte titta på varandra.
Ja.
Och bygga Lego.
Det känns som att André Walden... Alltså, han skulle ju behöva någon som drar fram massa grejer ur honom. Ja. Ja. Det var min första tanke när jag såg att det var just Claes Ekman hade valt.
Han tog upp något skitintressant där. Han sa att ja, men dels här... Man har pratat om förut, men att det är väldigt svårt med vänskap för väldigt många män. Kanske för att inleda vänskapsrelationer går emot den så här gängs mansrollen på något vis.
Just det.
Att det är lite fjolligt eller bögigt att sträcka ut en hand och göra saker med andra män. Mm. Så därför så blir mäns vänskapsrelationer väldigt ritualiserade. De måste vila på ritualer för att de ska funka. Mm. Alltså det är ju väldigt sant och giltigt i din och min relation. Mm. Att vi behövde en podd och vi behövde centralbadet och så här. Jag och min lillebror har alltid haft grejer. Fast vi ändå är brorsor liksom, så har vi haft ett tag så spelade vi biljard och bowling. Och nu har vi liksom löpning och styrketräning. Och jag tror det kanske så här, jag tror inte att det är något fel att vi behöver de här ritualerna, men så jag tror inte man måste kanske göra uppror mot det, utan det kanske är så här, snarare smart att vara medveten om det, för då kan man ju redan från början, om det känns lite obehagligt. Jag tror till exempel att jag skulle bli kompis med Filip Strömbäck från Stilkanalen. Om jag vet det här nu, då kan ju jag, alltså, det kanske känns svårt då att fråga Filip om vi ska ta fika. Du kan ju fråga om vi ska ta en löptur istället. Om vi ska träffas på Kristinebergs IP och köra lite intervaller eller så här.
Jag tror du kan fråga honom om att ta en fika också.
Tror du
det?
Ja. Kanske att jag ska
du ska fortsätta prata, men det dök upp en grej i min skalle.
Ja, men sen läste du i Svenskan, Madeleine Levis. Alltså det måste vara världsrekord i lång essä i en tidning.
Nej.
Den handlade om hur otroligt ensam hon har blivit sedan hon fick barn. Hon lever ju det här småbarnslivet. Hon har kanske då en, som jag uppfattade, en ettåring och en treåring. Och alla hennes referenser handlar om det här småbarnslivet. Alltså förut så kunde hon bryta ner filosofiska argument i sina beståndsdelar. Hon kunde komma med smarta analyser av Brexit eller veta vem som är chef för alla olika coola modehus och sånt där. Nu vet hon liksom vad overallserbjudandena i XXL-bilagan är och var snuttefilten finns. Mm. Så att hon har blivit liksom helt avskärmad på grund av småbarnslivet. Hon är liksom rädd för den ensamheten, för hon kan inte föra sig i...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yeah. Med andra vuxna längre.
Men vad sa du, hon hade en ettåring och treåring?
Ja, något sånt där. Och jag känner igen det som fan från den.
Men då är hon inne i liksom värsta bubblan.
Hon är ju bubblan.
Ja, och det vill bara vara i bubblan.
Mm. Det var som en... Det är ju härligt att säga Madeleine-kaka, för hon heter Madeleine Levi.
Alltså, jobbigt om man har gjort en konstig liknelse vid att det är som ett par Levi's jeans som man såg i skyltfönster och det fick en tillbaka, likt en madrankaka.
Ja, till sin. Ja, nej, det var verkligen. Ja. Ja, mycket.
Det hade varit att gå över ån efter vatten, känner jag.
Mm. Det hade det.
Men varsågod, fortsätt.
Ja, tack. Men, jag minns det skitvärdigt den här tiden. Och det var väl i den tiden som vi startade pappapodden, för att jag kunde inte riktigt prata om någonting annat.
Nej,
så det var ju ganska rimligt att det blev en pappa. Mm. Det minns någon fest när jag träffade Åsa Avdic. Mm. Hon hade väl lika gamla barn som jag har nu och jag hade liksom småbarn.
Ja.
Och jag ville prata om så här förskolelämningar,
ja,
inskolningar. Mm. Jag pratade ju alltid om Farsad.
Ja, men det minns
jag. Det kan vi göra fortfarande som liksom en vän eller bekant eller så här, eller som en Instagram-profil. Men då handlade det ju om hur han hade varit. Det var Farsad i morse i Barnkanalen och hur var han och vad gjorde han och alltså blöjhinkar, alltså sådana saker. Och då, jag märkte ju det så här, för Åsa Avdic som hade lite äldre barn, hon ville ju absolut inte prata om det.
Men hon vill analysera Brexit. Mer,
liksom. Nej, men hon vill prata om Brexit och liksom olika filosofer
modechefer.
Mm. Hon hade ingen som helst intresse av det. Och folk som inte hade barn, de bara gick till ett annat rum typ. Så jag stod ju kvar ensam och sen gick jag väl hem jättetidigt så jag kunde gå upp klockan 6 med mina barn nästa morgon.
Men du märkte inte att folk gick? Du bara fortsatte mala på.
Nej, men jag bara, varför funkar inte det? Jag hade ju ingenting annat att prata om.
Nej.
Och det här var ju trots då att jag kände ju alltså såklart ett behov av att komma ut ur boet.
Mm.
Det var ju väldigt tvingande den här småbarnsperioden. Jag minns ju så här hur jag hade lagt två barn och så skulle jag sitta och läsa en bok. Det var ju alltid Knausgård eftersom det var 5 miljarder band, hur tjocka böcker som helst. Mm. Och sen så ville jag äta chips samtidigt. Och jag minns hur jag liksom smög ner handen i påsen och smög upp den och tuggade så tyst jag kunde för att barnen inte skulle vakna i rummet intill. För att om något barn vaknade, då kunde det vara liksom 2 timmar till och den kvällen kunde vara körd. Så det var inte som att jag, bara för att jag hade alla de här småbarnsreferenserna, så var det inte som att jag omfamnade det med hull och hår, utan jag längtade ju ut. Jag kände ett behov av att frigöra mig. För det enda jag gjorde var ju att mata och trösta och söva och gosa. Sen så gick det ju ganska snabbt. Alla sa ju så att det går så jävla fort, sen är det liksom över. Och det ser ju stämma. För väldigt snart så var det inte att allt hela mitt liv handlade om de här sakerna. Jag kunde prata om andra saker och så här. Jag kom på mig själv med att inte minnas när jag tittade på Farsad senast. Jag har inte kollat på dem på jättelänge.
Ja, men vet du någonting om vilka som är på Barnkanalen på morgonen nu?
Nej.
Nej, inte jag heller.
Jag har ingen aning. Nej. Det känns ju tomt. Jag har ingen aning om XXL-erbjudanden. Jag matar inte. Och liksom de här, min frigörelse är färdig.
Mm.
Jag har frigjort mig från det här småbarnslivet. Så att det är nu jag skulle kunna ta mig ifrån det här Madeleine Levy-dilemmat. Nu skulle jag verkligen kunna bara leva ett rikt socialt liv och vårda olika vänskaper.
Just det.
Problemet är ju då, och det är någonting som Andrev också nämnde, att alltså man är ju bekväm. Det är ganska svårt att hålla på och träffa olika människor. Jag har ju hittat 2 bästa kompisar i min egen familj. Har jag insett. Alltså Rut och Iris.
Mm.
Vi gör ju allting som kompisar gör. Vi har en så här, vi skämtar om saker, har en intern jargong som ingen annan fattar. Vi käkar middagar tillsammans. Vi kivas lite och försonas. Vi har intressanta samtal om politik. Och dessutom så vi har ju den här kvantiteten. Vi träffas ju liksom hela tiden. Har roliga bilresor där vi skämtar om olika saker. Och så här. Och det gör ju att nu när jag skulle ha chansen att bara leva mitt rika sociala liv, så har jag ju liksom noll behov. För att jag har ju de här bästisarna som jag träffar hela tiden. Så sen behöver ju inte jag, jag har ju inget socialt behov som går utöver dem.
Nej.
Men det är ju fullkomligt livsfarlig väg som jag har slagit mig in på. För att det är ju en väldigt ojämn maktbalans mellan mig och barnen.
Just det.
Alltså om man tittar på andra områden så är det ju så, maktbalansen är liksom till min favör. Jag är ju väldigt mäktig. För det är jag som betalar hyran och sätter mat på bordet och bestämmer vad de ska på sig för kläder och så här, sådana saker.
Gör det verkligen?
Kanske inte bestämmer. Nej, kanske inte. Nej, okej, det kanske inte.
Jag vill bara fråga
så. Ja, du vet, jag är ju liksom bestämmer. Jag har ju mycket makt i kraft av att jag är 35 år och de är 8 och 5, eller hur?
Mm.
Och att jag är deras far.
Ja, verkligen.
Men just i relationshänseende
tar de väldigt mycket makt över mig. För att om vi har så här en helt underbar, det är inte alltid så, ibland sitter man ju bara och bråkar, men ibland så har man en jättehärlig bilresa väg till skola och förskola och vi har jättekul. Då är jag uppfylld av det hela dagen sen. Jag blir så här tårögd när jag tänker på det, eller jag ler och jag bara är så här jätteglad över det. Medan de glömmer ju det här.
Men är du, gör du det? Sitter du och gråter i bilen?
Alltså jag är uppfylld av det. Ja. Alltså jag är hög på hur mysigt vi hade det. Medan de, jag vet ju så här, så fort de träffar någon kompis på skolan eller förskolan, de glömmer ju det på en halv sekund. Alltså det är inte som att de går och uppfyllda av att man är mysigt eller roligt med sin pappa.
Nej.
Så de tar ju bara som självklart. Ja. Alltså antingen så är pappa okej, eller så är han dum i huvudet.
Ja.
Och en pappas eller mammas uppgift är ju bara liksom att vara en helt alldaglig person. Alltså man ska ju inte vara så här. Det är klart, om jag skulle dra ut i krig och vara borta 3 år och sen så skulle jag komma hem och sen skulle vi åka bil. Och
du kanske skulle få en kram.
Ja, kram får jag väl fortfarande, men då skulle man kanske vara uppfylla. För fan vad roligt, pappa som jag inte träffat på 3 år. Jag minns inte hur han såg ut, men han var ju superrolig. Gud vad kul. Men eftersom jag finns där hela tiden så är det bara så här. Jag har ingenting. Och jag har också slag på sig. Alltid när jag hämtar Rut. Första 10 minuterna när vi sitter i bilen. Så hon så ända in i helvete förbannad på mig. Håll käften. Prata inte med mig när jag ställer frågor till henne. För att hon är så trött. Och folk har pratat hela dagen. Och liksom, nu äntligen träffar hon någon som hon har rätt att vara otrevlig mot. Medan jag har ju aldrig rätt att vara otrevlig liksom på den nivån mot barn. Det är klart att det, som ett olycksfall i arbetet kan man ju vara onödigt liksom gnällig eller grinig. Men jag har ju inte liksom rätt att ta ut saker över barnen som de har att ta ut saker över mig.
Men det kan du inte heller göra på, om du skulle ha en kompis.
Nej, det kan, men, nej, precis. Men jag menar, vi har, så de kan göra saker som man inte kan göra inom ramen för vanliga kompisrelationer.
Så är det.
Och saken är så här då, att min frigörelse som jag beskrev, den är ju färdig. Jag är färdig nu. Men mina barns frigörelse har precis börjat.
Ja, just det.
Så här mycket kompis som de är med mig just nu kommer de liksom aldrig vara sen. För deras egna relationer kommer ta allt större plats. Och en helt naturlig utveckling är att de ska fjärma sig från mig mer och mer och mer. Och jag vill bli rätt övertygad om att det är så här att de kommer alltid vara lika stor del i mitt liv som de är precis nu. Och det är inte så konstigt. Nu känns det ju inte det konstigt, för det är samklang eftersom vi träffas varje dag. Jag är med dem typ hela tiden. Men sen kommer de ha lika stor del i mitt liv, men jag kommer inte träffa dem. För först kommer de vara borta på helgen, sen kommer de bli jättesura när man säger så här, ni ska följa med till Hudik i helgen. För de vill göra något annat. Och sen så kommer de tillbringa tid med olika partners, och sen så kommer de flytta hemifrån, och sen kommer de bosätta sig i Australien. Och om jag uttrycker då missnöje att vi hörs så sällan, så kommer det vara kontraproduktivt, för då kommer de vilja höras ännu mindre sällan.
Just det.
Så att jag kommer liksom ha mina barn som så här fantomsmärtor av den finaste bästisrelationen.
Men jag tänker ju ofta på, alltså, min egen relation till mina föräldrar. Alltså det finns ju inte en chans i helvetet att jag, det här låter ju hårt liksom, och jag vet att de lyssnar, men så här är ju, så funkar det ju. Min kärlek till dem går ju inte att jämföra med deras kärlek till mig.
Nej.
Alltså, så är det ju, och det är ju samma, exakt samma sak som det kommer att vara med egna barn. Men hur ska du, det här går inte att göra någonting åt. Du, nej, men, du kan ju inte sluta hänga mina barn bara för att det är jobbigt inför framtiden.
Nej, men jag inser då att jag är på väg mot en större ensamhet än jag någonsin tidigare.
Men du glömmer
ju
en sak här som jag tycker är märkligt.
Mm.
Alltså, jag tänker på Li. Mm. Det är min fru.
Mm.
Alltså, projektet, livet tillsammans med henne. Att nu har vi barnen. Sen så här, barnen kommer flytta hemifrån. Och jag och hon kommer leva vårt liv tillsammans och göra grejer ihop. Alltså, det känns ju så här. Och det tänker jag med Valden också. Att det här att man... Att det, fan, jag har ju en livspartner. Mm. Alltså, det känns ju som... Gud, vilken härlig ynnest. Den kärleken är ju inte villkorad eller föränderlig på samma sätt som den med barnen. Jag känner mig lik, kan jag ju vara inom rimliga gränser, för att jag vill ju inte orsaka liksom allt för mycket obehag. Men jag kan ju vara den där lite otrevliga, håll käften, jag orkar inte prata för att jag är sur. Alltså, liksom... gentemot henne, där har jag den där
Så hon är som, du är som hennes barn, kan
jag
säga.
Ja, nej, men och jag, hon är väl i förlängningen som mitt barn. Alltså, att man har, att man är liksom så där känner inte jag alls samma att jag liksom är, att det är barnen som är min grej liksom.
Alltså, eftersom du hatar barn så kan det kanske inte bli så att när de flyttar hemifrån så liksom firar och lever.
Jag hatar inte, jag är bara likgiltig. De bara, ja, nu, först var de här, sen var de inte här längre. Det är som hon, den här kvinnan som är autistisk som har skrivit böcker om det. Som är, hon är gammal nu och har vuxna barn. Mm. Men hur hon liksom får lära sig, hon har lyckats lära sig att vara människa liksom. För att hon var ung så ville hon bara sitta och gunga. Men hennes pappa var jätte duktig på att få ut den i världen och hon har liksom gått runt och härmat människor på stan och så här tittat på dem och så har de lätt och då har hon lätt och så gått hem och tränat och så vidare. Men hon har ju ett barn som bor i typ Kanada som är vuxet och hon känner ju så här, ja alltså ibland är hon i Kanada, ja, och då är hon där och sen ibland är hon hemma här hos mig. Alltså det är liksom lägger ingen känslomässig värdering i det. Utan ibland är de där ibland. Så kommer det vara för mig. Att ja, nu är de här och äter mat. Och sen så, nu är de borta.
Men i Andrevs exempel, det har inte hänt honom än. Men i Andrevs liksom, framtidsdystopi så är det så att man skiljer sig ju.
Okej.
Okay. För det gör de alla flesta.
Jaha.
Och, jag menar, och då har... Män tar ju oftast liksom det umgänge man har. Det är så här, men jag umgås väl med min frus vänner lite grann. När de kommer på besök. Mm. Och sen så skiljer man sig. Då har man liksom ingenting. För barnen har blivit stora och fruns vänner är borta. Så det är nog ganska vanligt.
Men man gör ju alltså, det blir det som kan bli jobbigt när man tänker så här. Det är ju att man då... för just att tänka... Alltså att barnen som flyttar hemifrån, det är ju faktum. Alltså de kommer ju försvinna. Alltså den tillvaron som man har med sina barn nu, den är ju...
Dock, det handlar inte om att flytta hemifrån. Det handlar om att ha det här liksom bästiskapet.
Ja, men det är en symbol för det.
Det är tidigare att det försvinner.
Ja, det här bästiskapet, det kommer försvinna. Mm. Alltså det vet man ju. Det, men det här att man ska skiljas, det känns ju så här. Om jag ska leva ett liv med och tänka så här att jag ska ha som en bakdörr lite halvöppen för att statistiskt sett så kommer det här sluta med skilsmässa. Det känns ju inte rimligt.
Nej,
man måste ju som sådana här tillitsövningar på kickoffer bara lägga sig och luta sig bakåt och låta sig liksom fångas upp och lita på att den andra finns där. Annars tror jag man gör sig själv en...
Men jag tror verkligen att man kan tänka att att man får tid att ha en relation med sin partner som man inte haft på länge.
Ja, och det är ju ashärligt.
Men ofta så blir det så att båda är någon slags bara chock och förstämning.
Jag tror inte det. Jag ser ju framför mig hur jag och Li åker på... För att vi hade ju aldrig det här livet... Alltså innan, som du och Sara hade ju ändå så här, ni var ute och reste och ja, ni hade liksom ett liv. Mm. Jag och Li, det känns som att vi hade bara, det var lite mäckigt fram och tillbaka och olika så här svartsjuka uppträdanden och sen så helt plötsligt så bara var vi något påtvingat samboskap. Alltså för att bostadssituationen såg ut som den gjorde. Och sen tog det slut och sen så inledde vi någonting igen och det sakta men säkert så blev det liksom en relation och vi flyttade ihop igen och sen har vi fått barn. Men det känns som att
varför
vi
är... reste ni inte sådär?
Nej, men vi, det var ju, ja, men jag vet inte. För mig har ju mitt liv... Jag hade inte ro till det då. Alltså nej. På något sätt. Alltså, det var som
har du
att,
det nu då?
Ja, nu, det är nu det jag känner. Att jag känner ju så här, skulle ju liksom... Alltså jag känner mig ju mycket mer rofylld nu och skulle kunna göra saker egentligen utan att det finns någon tanke med det. På ett sätt som jag inte känner
då. Du kommer ju längta efter det mycket då. För att så här, jag behöver ju till exempel inte kanske längta efter en resa eller efter ett julbord. För jag kan ju göra det nu med barnen. Mm. Men du kommer ju inte, eftersom du inte vill göra saker tillsammans med barnen så måste du ju vänta.
Nej,
alltså, det är
precis.
Så här, om liksom 15 år.
Nej, men jag kan längta efter att så här, få vara, men så här, få bli gammal med liv. Det tycker jag känns som en väldigt, jag tycker det känns som en härlig och tröstrik grej att tanka på. Men sen en annan grej med det här med vänskap. Mm. Alltså det är klart att alla är i behov av vänner, men du är ju inte, alltså jag tror inte att du kommer aldrig bli ensam. Jag tycker inte du behöver oroa dig, för du har dina intressen och du har dina grejer som du kommer göra och där kommer du träffa
dina
folk.
Dina syskon också.
Du har dina syskon och i och med att du har de här intressena och allting så kommer ju du och dina, alltså din förmåga att liksom bli intresserad för nya grejer. Så även om du blir söndertrasad av artros och ledgångsreumatism och inte riktigt kan röra dig obehindrat, så kommer du hitta något annat intresse som är kompatibelt med den typen av tillvaro som gör att du där kan umgås med folk på det sättet som du skulle vilja.
Frimärksklubb var ju med när jag var ung.
Ja, du får plocka upp dina frimärksintressen.
Så jag tror men det känns fint.
Jag tror inte att du ska krångla till det där för mycket alltså. Och sen så är det ju underbart att du har en sån fin relation till barnen. Det är ju beundransvärt.
Men sen ska man ju ta det för vad det är också. Så det är inte, man ska ju veta då att det finns de här tillfällena när Rut sitter i bilen och säger att jag ska hålla käften också. Så att man vill inte bara, det är en dans på glasskärvor och rosenblad.
Ja, men det slipper du ju med en vanlig kompis. Då blir det ju, alltså, det är det som är härligt med kompisar. De kan man ju välja. Man kan ju inte välja sina ungar. Men däremot polare kan man ju hänga med för att man tycker att det ger någonting och är mysigt. Jag menar, barn är ju jävligt krävande på ett sätt som... Alltså en kompis i min värld inte är på samma sätt.
Nej.
Jag skulle ha jättesvårt att vara att ha kompisar som betedde med sig som mina barn. Det skulle vara märkligt. Mm. Tycker inte du det?
Jo, verkligen. Mm.
Men har jag lindrat din oro något nu, eller?
Ja, nej men...
Det känns inte så. Det känns som att jag låt han prata.
Nej, nej men... Jo, men det är klart du har gjort det, men men den här insikten är ju omvälvande, såklart. Mm. Alltså, det som är bra är väl att jag tror att det är bra att vara medveten om de här sakerna redan nu, så att det inte kommer som en stor chock bara. För då kan man ju verkligen gå in i en djup depression.
Mm.
Om man inte är beredd, om man inte vet vad det är man står inför.
Ja.
Och man måste också vara mentalt rustad för att inte försöka hålla kvar barnen.
Ja.
Man måste verkligen släppa dem. Mm. Och man får aldrig... visa att man är ledsen för att de ringer källan, för då kommer de ringa ännu mer sällan.
Mm. Ja, det är jobbigt.
Så är det ju. Och det är ju därför som att det finns så mycket liksom pappor som är så fantastiska som liksom åker 15 mil och hämtar sina barn 4:30 på natten. Mina föräldrar gjorde aldrig sånt, men det är för att de hade 5 barn, så de fick tillräckligt mycket barn alltid.
Ja.
I sina liv.
Ja, du menar på helgerna när de
är ute? Ja, precis.
Ja. Ja, men det
men bara för att få vara nära sina barn en gång till. Liksom.
Jaha, ja, men det kommer jag också 17. Göra, fast jag kommer vara likgiltig. Jag kommer bara, nu har jag fest och nu sitter du i bilen.
Ja.
Men du tog ju upp en grej där med manligt vänskap. Mm. Och jag tänker mig, alltså du som ändå i mångt och mycket ifrågasätter den hegemoniska mansrollen.
Mm.
Så känns det ju som att när det gäller vänskap så är du ju väldigt manlig. Alltså klassiskt manlig själv.
Och jag tänkte på det också.
Tycker du att det finns det... Alltså, känner du att det är ett problem eller känner du bara så här, vem bryr sig?
Ja, men jag tänkte ju på det när jag såg André Walden-programmet. Att jag tror att det är ett problem om man inte är medveten om det. För att om man inte är medveten om det, då vet man inte hur man kan hucka med nya personer. Men så här, om man är medveten om det, då kan man använda det för att hucka. Jag tänkte på också, jag kritiserade ju nästan bastugänget i Västeruppshallen någon gång i typ somras när jag pratade om att alltså, deras torftiga samtal sen, att de pratade om sport och så här. Men vad fan, det de gör är ju någonting helt jävla otroligt som säkert får dem att leva typ 15 år längre.
Ja.
Det är att de träffas liksom nästan varje dag och sitter i en bastu tillsammans. Mm. Och vad de pratar om spelar ju liksom... De skulle ju kunna sitta och så här läsa gula sidorna för varandra.
Ja.
Det är ju absolut inte där det sitter. Utan att så här... Lite så här... Mellanmänsklig kontakt bara. Att någon som liksom ser den så att man finns på riktigt. Och inte bara ensam i sin lägenhet.
Men som alltid med såna här olika roller... Så problemet uppstår ju först när man bryter mot normen.
Mm.
Alltså, och det är väl där... Alltså att det ska finnas en acceptans och en tillåtelse för ett annat typ av manligt beteende när det gäller vänskap. Alltså om man nu är en snubbe lite mer som jag som känner att jag vill bara hänga. Alltså liksom snacka skit. Jag vill inte att vi ska... Det behöver inte vara förknippat med att vi gör någonting. Utan man bara ses och hänger. Där kan man ju känna att där finns det... Det är lite svårare att bara göra det. Då är det mycket lättare att ha tjejkompisar och hänga med tjejer. Och ha den typen av mer otvunget umgänge. Och det kan ju tycka att det är lite tråkigt att det ska vara så.
Men hur skulle du vilja göra med dina killkompisar då, menar du?
Ja, men alltså, jag tycker ju att... Jag tycker själv att jag är ganska bra på att vårda de relationer som jag har och hänga, alltså jag känner inte så här. Alltså vill jag träffa någon så hör jag av mig till den och så ses man. Jag hade mycket mer problem med det när jag var yngre. Då ville jag ju hänga mer i gäng. Alltså så här, att man satt och hängde otvunget, det var liksom inte, man gjorde ingenting. Men sen så är det väl också lite grann en myt. Jag menar för de tjejer som jag känner, alltså det är inte som att de bara... Det är inte som att de bara träffas. Men de bestämmer ju att de ska gå ut och ta en drink eller käka middag.
De spelar nästan aldrig biljard.
Nej, men jag gör ju inte det. Jag menar, går ut och käka middag med kompisar. Alltså, ta några drinkar. Det är ju ashärligt. Däremot så kan ju... Det som många tjejer kan göra är ju att de kan prata länge i telefon sådär. Mm. På ett sätt.
Ja. Och du och jag pratar fan i telefon. Jag har aldrig pratat så länge med någon i telefon som jag pratat med dig.
Nej, nej, jag gillar ju att prata i telefon.
Så inte med min brorsa ens en gång.
Nej, nej, men jag gillar ju att prata i telefon. Jag tycker, men det är ju på utdöende har man ju förstått. Mm. Folk har ju så här telefonfobi och så här efter det läser man ju om.
Mm.
Alltså samtalsfobi. Jag tycker ju, jag ringer ju alltid, nu är det sticksbörjar, men jag ringer ju alltid, jag håller inte på med så här chattsupport eller mejl, jag ringer ju alltid till kundtjänst och pratar med folk, för att det tycker jag är... Det är bäst. Det är det bästa man kan göra. Det är mitt tips.
Ja.
Ja.
Alltså om man inte orkar gå till Västeruppsalen varje morgon.
Nu kan man ringa till en kundtjänst.
Typ men jävla konstigt när jag satt där. För att nu, här en vecka så var jag så mycket i Västeruppsalen så de började tilltala mig.
Jaha.
Det var så här helt fel. Det var som att jag var liksom kameramannen på Truman Show. Och att de började så här prata. Alltså jag satt med en tid. Det var så här.
Vad sa de?
Helt fel. Nej, men de pratade om mitt skägg. Så här, ja, vi sitter här. Du och jag har ju skägg. Men han har ju ingen skägg. Alltså, jättefint att de inkluderar mig i medlemskapen, men också så här lite stressande.
Mm, vad sa du då? Ja.
Jag svarade väldigt kort, för att jag var ju en åskådare. Jag skulle inte vara...
Nej, men då blev ju du bara en riktig man då.
Ja, men då blev jag ju en av gubbarna.
Ja, ja.
Hörrni, tack snälla. Krama någon nära. Bjud dem på biljard.
Ja, eller bara ring upp dem och snacka lite skit.
Ja.
Ni gör som ni vill. Nästa vecka kommer vi tillbaka med ytterligare ett avsnitt av den här podcasten som vi har valt att kalla för Pappapodden.
Det har varit lite för lite samtal med er nu, tycker jag. Med er kära lyssnare. Kan inte ni bara skriva en massa saker om det här avsnittet i alla sociala mediekanaler? Och en annan sak som ni kan få göra det är att ni kan få lägga upp bilder och använda hashtaggen Pappapodden. För då får vi lite koll på det så vi kan börja ståker som jag till exempel har gjort med Adam Stenman och såna där personer.
Just det.
Det är ju härligt.
Det tycker jag också. Jag håller med föregående talare.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.